Ja, välkomna ska ni vara, kära radiolyssnare. Det är Radio Maranata Stockholm i etern. Och idag sänder vi direkt härifrån Bällsta Missionscenter och vi kommer att sända här en timme framåt. Programledare idag är Hans Lindelöf och sitter tillsammans med Stig-Erik Westman här och jag, Emanuel Johansson. Programmet kommer också att sändas i Göteborg på Radio Maranata där. Vi överlämnar ordet till Hans Lindelöf. Varsågod.
Ja, ämnet för det här programmet är ju profetian och ändens tid. Och det vill inte utan vidare. Man blir påmind varje dag när man får höra eller läsa nyheterna. Och det är några kapitel i Bibeln som jag vill att påminna om inför det här programmet. Dels Jesajas kapitel 13, dels Jesajas kapitel 24 och Matteus evangelis 24 kapitel. Det är verkligen profetiska kapitel. Varje kapitel är liksom på sitt sätt fångar in någonting, skildrar någonting av en av just det som Bibeln kallar för ändens tid eller den yttersta tiden. Jag har lite grann pejlat stämningarna och skrivit ett förslag till, eller det har blivit som ett utkast till programmet i kväll, och det här har rubriken Planetjakt. Och jag läser direkt ur det. Men jag tror vi lyssnar till en sång innan.
Ja, det ska bli härligt. Ska icke någon tvivla, det blir funnen. Och det kritiska ska icke vara med. Inget klander, det ska där oss mera störa. Och den gelige ska lämna oss till död. Där var elig världens tempel på sin panna, klädd i heligt röd och brudens själv ska stå. Ingen sak som är klädd i bröllopskläder. Ljuva möte för oss då.
Planetjakt. Med stor fascination upptäcker rymdforskare det jordlika hos månar och planeter. Senast igår spreds nyheten över världen om att en av planeten Saturnus 62 månar, Titan, har en hel del gemensamt med jorden. Bland annat en betydande atmosfär och en årstidscykel. Ytan är märkt av vind och regn. Det finns kanaler, hav, dyner och kustlinjer. Men därmed upphör likhet. Ja, jag citerar direkt ur en artikel i Dagens Nyheter. Titans berg och dyner är inte gjorda av sten och sand, utan is. Istället för vatten rinner flytande kolväte. Haven och sjöarna runt månens norra pol är fyllda av flytande metan och etan. På jorden är de sistnämnda ämnena gaser, men på Titan, där temperaturen är minus 180 grader, existerar det i flytande form. Slut på citat. Från Dagens Nyheter alltså. Man kan även läsa detsamma under gårdagen i BBC:s och även i Le Monde's utgåvor. Det finns säkert många fler exempel. Tidigare har ett antal planeter i olika solsystem bedömts vara jordlika, eftersom det har ett motsvarande avstånd till sin egen sol och ligger i vad som har kallats den beboeliga zonen. Förutsatt att till synes gynnsamma omständigheter även innebär en skyddande atmosfär och förekomsten av vatten. Man kan nämna Gliese 581G som befinner sig 20 ljusår från vårt solsystem. Kepler 22b som ligger på 600 ljusårs avstånd. Och YPB 1194, en planet som är 2500 ljusår härifrån. Planeter alltså, inte månar. Och så finns det även en Kepler 186f. Varför denna planetjakt? Är det för att vi blir allt mer medvetna om att gränsen för vad vår planet klarar av tränger sig närmare? Det är ju faktiskt något som profeten Jesaja förutsåg för cirka 2700 år sedan. Jag läste direkt ur Jesajas bok, kapitel 24, vers 19 och 20. Det står så här: jorden brister. Ja, den brister. Jorden rämnar. Ja, den rämnar. Jorden vacklar. Ja, den vacklar. Jorden raglar. Ja, den raglar. Så som en drucken. Den gungar så som vaktskjulet i trädets topp. Dess överträdelse vilar tung på den. Och den faller och kan icke mer stå upp. Slut på citat från Jesaja. Med rymdsonder och teleskop som är riktiga tekniska vidunder spanar människor ut i världsrymden och ser hur stjärnevärldarna roterar och drömmer kanske om en tillflykt. Men den Gud som har skapat allt detta, honom har vi inte sällan ignorerat. I ordspråksboken i Bibeln skrev en konung som en gång fruktade Gud dessa ord: genom vishet har Herren lagt jordens grund. Himmelen har han berett med förstånd. Ordspråksbokens tredje kapitel och vers 19. Skulle inte han, som det här handlar om, vara i stånd att rädda människor från fördärvet? Och den som har lärt oss något mycket väsentligt om denne Gud och skapare, det är Jesus, som kallade Gud inte bara för min fader, utan ofta och gärna för er fader. Och det är lite beroende på om vi vill lyssna på honom. Han är far för alla som vill lyssna till honom. Det står så här i Apostlagärningarnas andra kapitel och vers 21. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Och det här tycker jag det uttrycker någonting av det gåtfulla med tillvaron, inte minst. Därför att kunna se ut på det sättet som man numera gör då, med stjärnkikare, och uppfatta saker på så fruktansvärt långt avstånd. Vi har läst om ljusår här, ljusår. Kan man inte knappast göra sig en föreställning om hur oerhörda avstånd det är frågan om. Men att det som skulle vara avgörande för oss skulle befinna sig på nära håll, det är så sällan klart för oss. Jesus sa så här också. Så här sa han till dem som han på sin tid diskuterade med: Guds rike är mitt ibland. Att Guds rike är mitt ibland. Det är också någonting jag tror väldigt allvarligt när vi tar del av profetian. Profetian som talar faktiskt om världens undergång. Och det här med planetjakten, och alltså det är ett uttryck för, man kan ju uppfatta det så, en oro. och möjligen längtan att komma ifrån. Det finns ju mycket annat också som talar om att tiden är kort och att Herrens tillkommelse är nära. Jag sitter här tillsammans alltså med två bröder som har läst och satt sig in lite grann i de här frågorna. Och jag tror Emanuel har någonting att säga om det här också. Jag ser att du har en bok med bland annat om det profetiska budskapet. Ja, framförallt Bibeln har du ju framför dig. Skulle du vilja kommentera någonting det här?
Ja, man förstår ju att allting kommer inte att förbliva sig likt för alltid. Och det är ju vad Bibeln alltid har haft och har som budskap, att tiden är kort och tillfällena för människan är inte obegränsade, utan tiden kommer att ta slut. Den här tidsåldern som vi lever i, den har ett slut. Och det här har i historien, så kan man säga att människor har liksom hånat och liksom bespottat den här uppfattningen och det här budskapet om att tiden är kort, att vi ska göra oss redo för vad som väntar. Men idag så måste jag säga att det är kanske lite annorlunda, därför att jag har hört flera rapporter, och som du nämnde här, det finns en oro, det finns en medvetenhet om att det faktiskt är det är begränsat. Jorden klarar inte hur mycket som helst, och det finns vetenskapliga rapporter, det finns rapporter om befolkningstillväxten och rapporter om ekologin och miljön och så vidare, som visar på att människans påverkan och hur människan har tagit hand om den skapelse som vi lever i, det kommer inte att gå hur länge som helst. Men i Bibeln så finns det också, förutom det här att tiden är kort, så finns det ett hoppets budskap, och det finns löften om en frälsning. Och det står i andra Petrus brev, det tredje kapitlet, att det är just därför det står så här, att man kommer att säga, om man säger så här: hur går det med löftet om hans återkomst? Ända sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som det har varit från världens begynnelse. Och så vidare. Men så står det att Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Det är alltså orsaken till att vi överhuvudtaget har möjlighet att leva och verka idag. Att det fortfarande inte är ute med oss, om man säger så. Utan Gud är långmodig. Han är stor i nåd, och han vill att varje människa ska få möjlighet att omvända sig till honom. Men så fortsätter Petrus här i sitt brev att: men Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna försvinna under våldsamt dån, och himlakroppar upplösas av hetta, och jorden och det verk som är på den inte mer finnas till. Och sen uppmanar han oss igen då, som Jesu lärjungar och som hans efterföljare, att då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt ska ni då inte leva, medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst, en dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Och så kommer då löftet här: men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor väntar vi på efter hans löfte. Det här handlar alltså om ett förhållningssätt där vi helt förlitar oss och förtröstar på Herren, som har visat oss nåd och barmhärtighet redan här i tiden, och som också har löften och tankar för oss. Men tyvärr så är det så att människan i sig själv aldrig kommer att kunna lösa någonting. Vi kommer aldrig kunna hitta någon planet någonstans där ute och så vidare. Utan människan har en begränsad tid att söka Herren, sin skapare. Och det här att jorden raglar, jorden brister, det tycker jag talar verkligen om vår tid. Och vi kan ju också gå till Nya testamentet och se att aposteln Paulus skriver om det här också i Romarbrevets 8:e kapitel. Att skapelsen väntar ivrigt. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas och längtar efter sin befrielse. Och på samma sätt som vi väntar på någonting nytt, vi väntar på ett nytt rike. Men vi vet också det profetiska ordet, det talar om att det människan bygger upp, det är riken som så att säga människan bygger upp utan Gud. Det kommer att få ett slut och det kommer att ske stora saker. Det är en dom som kommer gå över den här världen. Men samtidigt så talar också det profetiska ordet om en vila, om en upprättelse för skapelsen. Att Gud kommer att gripa in och ställa till rätta det som människan utan Gud har liksom förstört och så vidare. Det är väldigt intressant att sätta sig in i det profetiska ordet om den yttersta tiden. Och som sagt, jag hittade en bok här inom programmet här som handlar om Bibelns profetior. Och det handlar om många profetior då i Gamla och Nya testamentet som handlar om olika saker. Och under många av de här så läser jag att först är det en profetia och så står det att det är uppfyllt. Om Guds son, om kvinnans säd, det är uppfyllt. Abrahams säd, det är uppfyllt. Och så vidare. Och där kan vi säga att det profetiska ordet, i och med att Bibeln är skriven under en period under åtminstone 1500 år, så kan vi läsa profetior som vi sedan ser går i uppfyllelse. Och det här ger det profetiska ordet en oerhörd legitimitet. Och den största och den mest fantastiska profetian som har gått i uppfyllelse, det är ju att Jesus kom, att Jesus blev född, att Jesus kom hit till världen, att han vann denna frälsning för oss människor. Och det här uttrycker Hebreerbrevets författare där han skriver i inledningen av sitt brev där, Hebreerbrevet, första kapitlet, att Gud i forna tider många gånger och på många sätt har talat till fäderna genom profeterna, så har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Honom har han insatt till att ärva allting och genom honom har han också skapat världen. Det är alltså det profetiska ordet som går i uppfyllelse i och med att Jesus kommer. Och i och med det så förstår vi också att den sista tiden är här. Det handlar om en nådatid. En nådatid som dock är begränsad. Och vi förstår idag att vi lever i avslutningen av den här tidsåldern.
Men det här talar ju om alltså att det har funnits i förr i världen. Alltså när Bibeln skrevs, det har funnits en medvetenhet om att alltså att tillvaron har sina gränser och det finns definitivt en medvetenhet om det i denna tid. Jag vet inte, det kommer konferenser, internationella konferenser, man behandlar stora ödesfrågor som till exempel klimatet. Det har varit flera sådana och man är väldigt med. Men medvetenheten har alltså varit olika. Du talar här till exempel om att det fanns en tid man kunde, då människor hånade. Men det står att det ska vara så också. Men trots att det finns en medvetenhet. Man kan säga, det har kanske varit så att det har handlat om civilisationer som har gått under. Men den här globala alltså situationen. Ja, det var faktiskt också en global katastrof som kom på Noas tid. Och det finns inte så mycket som säger att folk var särskilt medvetna då. Det står, floden kom, tog de alla sammans bort. Man är medveten om någon slags katastrof. Men det verkar inte som att man bedömer det hela riktigt. Man verkar inte, eller kan man säga det, att människor, det här jagandet efter planeter, alltså till exempelvis, det är bara ett uttryck. Egentligen, tror man på sig själv och på sin egen förmåga?
Jo, jag tror att det ligger mycket i det. Människan, i sin stolthet, så liksom ska man försöka anstränga sig och lösa de här stora frågorna. Men problemet är att man riktar blickarna dels bort ifrån det som verkligen är problemet och dels bort ifrån honom som har skapat allting och är. Och där är det en intressant grej som just i det här bibelordet som du citerade från Jesaja, att jorden brister, ja den brister, jorden raglar, ja den raglar. Varför? Jo, dess missgärning vilar tungt på den. Och jag tror att det är det som är den stora katastrofen för vår värld idag. Det är orättfärdigheten som florerar och Bibeln talar om ett rop som stiger upp, som steg upp från Sodom till exempel, om orättfärdighetens offer. Och jag undrar om det inte är det som kommer att liksom eskalera så långt att Gud måste helt enkelt sätta stopp för människans onda framfart över den här
Sodom jorden. Och Gomorra. Men då, det var ingen som räknade med att det skulle ta slut så snabbt.
Nej.
Men så har vi Nineve, mycket annorlunda. Då, när man fick höra profetens budskap, då står det, då var man inte stolt. Då såg man inte stoltheten som ett alternativ, utan det finns alternativ till stoltheten. Eller hur, Stig Erik, vad är det?
Jo, det här, när bröderna här just nu nämner om Nineve och Assyrien, så har jag faktiskt haft ett kort studium just om det här Nineve och Assyrien. Och som vi hörde här, då var det ju Jona då som fick gå med budet till Nineve, och där ödmjukade sig folket.
Ödmjukade?
För att man minns när Jona gick och profeterade över Nineve och sa, inom 40 dagar ska den där stora metropolen ramla sönder och samman. Och man kan säga då, kungahuset, regeringen och allt folk blev ju rädd. Va? Vem är denne man som kan säga sådana saker? Att vår stora stolta stad ska ramla sönder. Men det här, folk tog besinning och ödmjukade sig inför Gud. Kungen utlyste bön och fasta. Och ni som har läst just Jona, så folket där, de böjde sig. Kungen, varenda människa böjde sig ödmjukt inför Jesus och bad om förlåtelse. Man bad, man fastade och klädde sig i säck och aska. Och vi vet att Gud hörde bön. Han sköt upp domen, men det kom ju en dom sen. Och det var då när Nebukadnessar tog Nineve 612 före Kristus. Då kom domen. Profeten Nahum fick då profetera att visserligen hade väl folket anammat Jonas allvarliga budskap, men man tänkte, det kommer ju ingen dom, vi fortsätter som förr. Men till slut insåg Gud att nu var det slut, nu måste en ny profet komma. Hans namn var Nahum.
Profeten Jona, ja. Alltså han har ju en egen bok, ja. I Gamla testament. Profeten Nahum har en egen bok. Jona bok har däremot inte skrivits av Jona själv. Utan det är någon annan som har skrivit om Jona. Men då knappast det är Jona själv. Nej. Eftersom Jona blir på något sätt, framstår inte, verkligen inte särskilt fördelaktigt i slutet där. Nahums bok däremot, snarare har han väl skrivit själv.
Ja.
Vi tror jag lyssnar till en sång här innan vi samtalar vidare. Läser ytterligare ur den heliga skrift och tar med även aktuella händelser.
Dimhöljd nöjd i
Du lyssnar till Radio Maranata och idag sänder vi direkt härifrån Bällsta Missionscenter. Vi hörde just en sång av Kristina Imsen, men nu ska vi fortsätta samtala och ämnet idag är profetian och den yttersta tiden. Jag vill lämna till programledare Hans Lindelöf.
Jesaja kapitel 13, Jesaja kapitel 24, Matteus kapitel 24. Och man kan bara läsa de här kapitlen och fundera över om inte egentligen skildras väldigt aktuella företeelser. Bara läs kapitel 13 i Jesajas bok och fundera på terrorism. Eller 24 kapitlet i samma bok och fundera på klimat, det så kallas klimatförändringar. Eller Matteus evangeliet 24 kapitel och fundera på religionsförföljelse. Eller närmare bestämt kristendomsförföljelse. Är det verkligen inte saker som vi hör om titt och ofta? Om vi tittar lite mer här på Jesaja 24 så kan jag läsa också när, lite grann i början. Det står så här ifrån början där. Se, Herren ödelägger jorden och föröder den. Han omvälver och därpå är och förstör dess inbyggare. Och det går prästen så som folket, husbonden så som tjänaren, husfru så som tjänarinnan, säljaren så som köparen, låntagaren så som långivaren, gäldenären så som borgenären. Vad talade det här om? Talade inte om revolution? En omstörtning och en väldig rörelse i riktning mot jämlikhet. En väldig rörelse. Det går prästen så som folket. Husbonden. Så som tjänaren, alltså den som har något att säga till om. Så som den som inget har att säga till om. Husfrun så som tjänaren. Säljaren så som köparen. Låntagaren så som lån. Och vidare, jorden blir i grund ödelagd och i grund utplundrad. Ty Herren har talat detta ord. Jorden sörjer och tvinar bort. Jordkretsen försmäktar och tvinar bort. Vad högt det är bland jordens folk försmäktar. Ty jorden, står det, har blivit ohelgad under sina inbyggare. De har överträtt lagarna. De har förvandlat rätten, brutit det eviga förbundet. Det finns ju mycket intressanta jämlikhetssträvanden i historien. Och verkligen inte betydelselösa. Men Jesaja talar inte bara om att det är en strävan mot jämlikhet. Utan en strävan mot att jämlikheten drivs ända in i att det handlar om att in i oheligheten. I oheligheten. Alltså en jämlikhet som drivs in i oheligheten. Ignorerar det faktum att det finns en helighet. Det finns en helighet. Det finns en helighet därför att det finns en Gud. Det finns en levande Gud och skapare. På ett annat sätt så har inte det här medvetandet trots allt övergivit mänskligheten helt och hållet. Jag läste nu här på morgonen så spriddes ett telegram tidigt på morgonen. Så i många svenska nyhetswebbar. Det handlade om att Allah inte bara var för muslimer. Det här telegrammet löd på följande sätt. Det är förresten inte så intressant, för det var fel. Det var fel. TT skickade ut ett telegram som de måste korrigera. Och jag tar med då och läser från Dagens Nyheter tidigt i morse när korrigeringen var införd. Då var rubriken annorlunda. Det hette kristna får inte använda Allah. Högsta domstolen i Malaysia avvisar ett försök att häva förbudet för icke-muslimer att använda ordet Allah. Därmed sätts punkt för en mångårig konflikt som lett till religiösa spänningar i det muslimskt dominerade landet. Högsta domstolen i Malaysia avvisar ett försök att häva förbudet för icke-muslimer att använda ordet Allah. Därmed sätts punkt, ja. Den katolska kyrkan har försökt häva förbudet att referera till Gud genom att använda det arabiska ordet Allah i den malajspråkiga upplagan av den kristna tidningen The Herald. Regeringen införde förbudet 2007. När det hävdes i en appellationsdomstol 2009 ledde det till en rad attacker mot religiösa inrättningar, främst kyrkor. Förbudet återinfördes i oktober förra året. Så fanns det en fotnot med här. TT rapporterade tidigare felaktigt att förbudet hävts. Ja, därför det var inte så enkelt. Det hade gått fram och tillbaka. 2007 infördes det här förbudet. 2009 upphävdes det. Men det ledde till sådana protester att 2013 återinfördes det. Och nu försökte man få bort det igen, men det lyckades inte. Det lyckades inte. Jag vet inte riktigt. Men det här är klart, kan man ju fundera på lite olika sätt på. Jag bara har gjort en lite allmän reflektion. Det står i Jesaja också, vi ska åkalla Herren medan han är nära. Eller tycker vi att det är bättre och mer spännande om saker och ting är på långt avstånd ifrån oss? Alltså de här planeterna på hundratals ljusår eller tusentals. Då kanske också Guds namn är långt borta. Tänk er in i detta. Guds namn är så långt borta ifrån oss svenskar och ifrån alla kristna att vi måste bege oss till Malaysia för att finna det. Men om vi kommer dit så får vi inte uttala det namnet. Myndigheterna i Malaysia har förbjudit kristna från Sverige att uttala. Om det skulle vara så alltså, att vi måste åka till Malaysia för att finna Guds namn. Måste vi det, Emanuel?
Nej, det tror jag inte. Därför att ordet är dig nära. I din mun och i ditt hjärta står det. Om du därför tror och bekänner med din mun så finns det möjlighet att uppleva frälsning i namnet Jesus Kristus. Och det är det namnet som vi här på Radio Maranata vill proklamera. Nu talar vi om det profetiska ordet och det profetiska skeendet i vår tid. Och jag vill knyta an till Matteus 24 då, när Jesus talar just om de här olika sakerna. När han svarar på lärjungarna och de frågar honom när ska detta ske och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut. Och då svarar Jesus, och där har vi hört om det ekologiska tecknet här, om människorna ska stå rådlösa vid havet och vågornas dån. Vi har hört om krig och rykten om krig, om hungersnöd, om saker som går över världen, sånt som är uppenbart för alla. Men det är egentligen det mest allvarliga tidstecknet som Jesus talar om här, och som Hans också har varit inne på här. Det är ju det stora avfallet, och Jesus talar om att laglösheten som tilltar. Jesus talar också om att många falska profeter ska träda fram och bedra många. Han säger också att om någon säger till er, se här är Messias eller där här han, så tro det inte till falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. Och här har vi någonting, tror jag, som verkligen talar om vår tid, om en laglöshet och om en, det står också att kärleken till sanningen ska kallna hos de flesta. Och om vi då tänker på vårt land och situationen i vårt land, då kan vi konstatera att det har varit, för inte så länge sedan har det varit tider av väckelse. Det har varit tider då folkskaror verkligen har sökt Gud och sökt frälsning, sökt det hopp som evangelium ger. Men hur är det i vår tid? Är det inte ett avfall som har skett? Är det inte en bortvändhet ifrån Gud och ett förakt ifrån Guds ord, från Bibeln? Och det här tror jag är ett tidstecken som visar på att vi lever i den yttersta tiden. Men nådens tid är inte slut och därför så vill vi förmedla också ett hoppets budskap om att det finns frälsning i Jesus Kristus. Och som du också inledde med här programmet, så för den som väntar Herren, för den som lyssnar till honom, så finns det ett hoppets budskap om att Jesus kommer, att vi ska förenas med honom i gemenskap med Jesus Kristus själv och med alla de heliga som har sagt ja till det erbjudandet.
Matteus, evangeliets 24 kapitel, talar ju om tre saker, egentligen mycket fler saker, men man kan nämna några särskilt. Det är ju så att Jesus talar om en tid som kallas för födslovåndorna. Han säger i 28 versen: allt detta är allenast begynnelsen till födslovåndorna. Och hur beskriver han den? Han säger så här i 7 versen: ja, folk ska resa sig upp mot folk och rike mot rike. Och det ska bli hungersnöd och jordbävningar på den ena orten efter den andra. Och så kommer 8 vers: men allt detta är allenast begynnelsen till födslovåndorna. Då, fortsätter han sen, ska man prisgiva er till misshandling och man ska dräpa er. Och ni ska bli hatade av alla folk. För mitt namns skull. För mitt namns skull. Då är det ju väldigt allvarligt det här med Jesu namn. Det är väldigt allvarligt med Jesu Kristi namn. Och det här är alltså det som han beskriver. Talar här om det. Kallar han för födslovåndorna. Lite längre fram här. Eller ska man säga längre in i budskapet. Så kommer ett annat begrepp. Då talar han om vedermöda. Vedermöda. Det står så här i 21 versen: då ska det bli en stor vedermöda, vars lik icke har förekommit alltid från världens begynnelse intill nu, ej heller någonsin skall förekomma. Och vad har skett mellan födslovåndorna och vedermöda, eller begynnelsen till födslovåndorna och vedermöda? Då har han talat om en ståndaktighet. Han säger så här i 13 versen: men den som är ståndaktig, alltså under alla prövningar, den som är ståndaktig in till änden, han ska bli frälst. Och detta, säger han, detta evangelium om riket ska bli predikat i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan ska änden komma. Och då ser vi att du sa det stora avfallet. Jag är lite fundersam där. Det egentligen står inte, det uttrycket används inte. Det står avfallet. Avfallet. Avfallet är inte stort. Avfallet är nedrigt. Det är det. Men det står det stora Babylon. Det stora Babylon står i Uppenbarelseboken 17-18. Det är frukten av avfall. Det finns en storhet där, en dignitet i fråga om ondska som verkligen är beaktansvärd. Annars skulle jag aldrig ha nämnt så i det här profetiska kapitlet, i de profetiska kapitlen i Nya testamentet. Det finner vi i Uppenbarelseboken just i uttrycket. Men här stod det någonting. Det stod så här i 15 versen. När ni nu får se förödelsens styggelse stå. Om vilken är talat genom profeten Daniel. Stå på helig plats. Den som läser detta, han giver akter. Jag vet inte om jag inte lite funderar på att hålla med de här muslimerna i Malaysia. De säger, de kristna ska inte uttala namnet Allah. Nej, varför skulle vi behöva göra det? Vi har ju fått ett annat namn. Vi har fått en annan bok. Och frågan är om inte det är väldigt allvarliga gränser som är satta i den boken som vi har fått. När till exempelvis Jesus själv, som vi läser här också, varnar för de här händelserna som ska ske, de här tiderna. Hans apostel Johannes skriver på det här sättet. Johannes aposteln i sitt första brev skriver han på det här sättet att det här är ju väldigt allvarligt i andra kapitlet. Var och en som förnekar sonen, han har icke heller fadern. Den som bekänner sonen, han har och fadern. Ska vi ta det här på allvar, då måste vi faktiskt konstatera att det finns något mycket antikristligt med islam. Eftersom islam, Koranen tydligt och klart och många gånger upprepar, Gud har ingen son. Ska vi ta det här aposteln Johannes skriver på allvar, då måste vi konstatera att här står ju faktiskt Koranen helt. Och varför skulle inte vi ta oss tillvara för att röra oss med de begreppen som Koranen meddelar? Har du några synpunkter här, Stiger? Jag undrar lite grann, vi har nämnt om det tidigare, för inte så länge sedan samlade påven. Det var inte bara så många, det var inte så många personer. Två stycken. En representant för Israel, en representant för Palestina. Och bad, som påvarna har gjort nu. Där ibland var de samlat fler, ibland färre. Men han från Israel representerar ju inte bara Israel som en nation, en politisk, han representerar judendom. Och han från Palestina representerar inte bara heller en nation, han representerar islam. Och ska man vara så överslätande med det här? Är det inte väldigt viktigt att se skillnaden och vara vaken över det? Jesus talar ju om en kulmination. Då så väldigt många krafter alltså samlas som går in för att så att säga inte samla bara allmänna intresse utan faktiskt samla människors tillbedja och göra så att säga sig själva till föremål för denna tillbedja. Därför säger Jesus förödelsens styggelse. Förödelsens styggelse har gått så långt, allting flyter ihop. Det finns inga gränser.
Jo, jag sitter här lite och försöker analysera och vara lite bedjande. Det var broder Hans nämner, att, men jag kan säga så här att mycket av det här har ju hänt också i historien. För att vi vet ju att många av de här profeterna fick ju uppenbarelser och varningar om de här stora världsimperierna som fanns. Och vi vet ju att de flesta världshärskare, de blev ju klassade som gudar att de skulle tillbedja. Så att vi läser om Nebukadnessar, han skulle ha en bildstod. Xerxes, perserkonungen, kallade sig för konungarnas konung och krävde tillbedjan. Sen har vi ju då Alexander den store och hans stora imperium. Men här kommer också en intressant liten inflikning att när Alexander gick bort ur tiden så blev det fyra generaler kvar. Och sen delades hans imperium upp i två delar. Och så kom det två stora dynastier, Seleukidos dynastin och Ptolemaios dynastin. Och då i Seleukidos dynastin kom en man som trädde fram, som krävde en fullständig tillbedjan. Och hans namn var Antiochus den fjärde Epifanes. Antiochus den fjärde Epifanes. Och honom skriver Daniel om i sin bok i det elfte kapitlet. Och där finns ju just det här med förödelsens styggelse. Så att studerar man historien så var han så grym, den här Antiochus den fjärde, att han trängde in i Israels dåvarande tempel. Han rev ner Guds altaret och städade ut alla kärl, och istället reste han upp ett stort avgudaltare, Zeus altare, där han då offrade en gris och helt enkelt vanhelgade det.
Men, bara en kort fråga. Det här var 150 år innan Jesus talade om förödelsens styggelse. Helt uppenbart att det skulle vara något som kom. Ja. Ja. Så Antiochus den fjärde Epifanes, han är liksom en historisk förebild. På den stora
antikrist
styggelsen.
Ja, som ska komma. Och jag är också övertygad om att den dagen när antikrist regerar på denna jord, så ska han ju gå in i ett förbund med judarna. Och då ska ju han tillåta att de ska få återuppbygga sitt tempel och sätta igång sina ceremonier.
Tack. Vi lyssnar till en sång igen.
Du har visst nåd emot ditt folk, Herre. Du tog bort all folkets synd. Och du tillgav
varit inne här nu på Matteus evangeliets 24 kapitel, och för att våra lyssnare ska få en samlad bild så tror jag vi läser igenom det här kapitlet, nästan hela kapitlet här innan vi avslutar programmet. Matteus evangeliets 24 kapitel börjar på det här sättet, jag läser. Och Jesus gick därifrån ut ur helgedomen. Hans lärjungar trädde då fram och bad honom ge akt på helgedomens byggnader. Då svarade han och sa till dem: ja, ni ser nu allt detta, men sannerligen säger jag er, här ska icke lämnas sten på sten. Allt ska bli nedbrutet. När han sedan satt på Oljeberget trädde hans lärjungar fram till honom, medan det var alena, och sa: säg oss när detta ska ske, och vad som blir tecknet till din tillkommelse och tidens ände. Då svarade Jesus och sa till dem: se till att ingen förvillar er, ty många ska komma under mitt namn och säga: jag är Messias, och ska förvilla många. Och ni ska få höra krigslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte förlorar besinningen, ty sådant måste komma, men därmed är ännu icke änden inne. Ja, folk ska resa sig upp mot folk, och rike mot rike, och det ska bli hungersnöd och jordbävningar på den ena orten efter den andra. Men allt detta är allenast begynnelsen till födslovåndorna. Då ska man prisgiva er till misshandling, och man ska dräpa er, och ni ska bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och då ska många komma på fall, och den ene ska förråda den andra, och den ene ska hata den andra. Och många falska profeter ska uppstå, ska förvilla många. Och därigenom att laglösheten förökas, ska kärleken hos de flesta kallna. Men den som är ståndaktig in till änden, han ska bli frälst. Och detta evangelium om riket ska bli predikat i hela världen, till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan ska änden komma. När ni nu får se förödelsens styggelse, om vilken är talat genom profeten Daniel, stå på helig plats. Den som läser detta, han giva akt därpå. Då må det som är i Judén fly bort till bergen, och den som är på taket må icke stiga ner för att hämta vad som finns i hans hus, och den som är ute på marken må icke vända tillbaka för att hämta sin mantel. Och ve dem som är havande eller som ger di på den tiden. Men bed att er flykt icke må ske om vintern eller på sabbaten, ty då ska det bli en stor vedermöda, vars lik icke har förekommit allt ifrån världens begynnelse in till nu, ej heller någonsin skall förekomma. Och om den tiden icke blev förkortad, så skulle inte ett kött bli frälst, men för det utvalda skull ska den tiden bli förkortad. Om någon då säger till er: se här är Messias, eller där är han, så tro det icke. Ty människor som falskeligen säga sig vara Messias ska uppstå, så och falska profeter, och det ska göra stora tecken och under, för att om möjligt förvilla jämväl det utvalda. Jag har nu sagt det förut. Därför om man säger till er: se, han är i öknen, så gå icke dit ut. Eller: se, han är inne i huset, så tro det icke. Ty så som ljungelden, när den går ut från öster, syns ända till väster, så ska människosonens tillkommelse vara. Där åten är, dit ska rovfåglarna församla sig. Men strax efter den tidens vedermöda ska solen förmörkas, och månen upphöra att ge sitt sken, och stjärnorna ska falla ifrån himmelen, och himmelens makter ska bäva. Ungefär detsamma som det står, eller ganska exakt detsamma som det står i Jesaja 13. Och i viss mån också i Jesaja 24. Och då ska människosonens tecken visa sig på himmelen, och alla släkter på jorden ska då jämra sig, och man ska få se människosonen komma på himmelens skya med stor makt och härlighet. Och han ska sända ut sina änglar med starkt basunljud, och det ska församla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himmelens ena ända till den andra. Ifrån fikonträdet må ni här hämta en liknelse. När dess kvistar begynner att få save och löven spricker ut, då vet ni att sommaren är nära. Jag slutar med det. Jesus har talat om födslovåndorna, om vedermödan, om fikonträdet. Och det finns mer att säga om det här, förstår vi. Vi får återkomma till det här ämnet.
Ja, så säger skriften. Han ska komma igen.
Snart är Snart är han här, snart kommer Jesus igen. Snart är han här, snart är han här, snart kommer Jesus igen. Kära Gud, snart är han här. Vilken dag det ska bli när min Jesus jag ser.
Du har hört ett program från Radio Maranata Stockholm. Vi har sänt direkt härifrån Bällsta Missionscenter. Vi sänder här på 88 MHz varje morgon klockan 8 och måndagar och onsdagar på kvällen klockan 18. Vill du komma i kontakt med oss så är vårt telefonnummer 08 98 56 83. Du kan också gå in på vår hemsida maranata.se. Det här programmet kommer också sändas i Radio Maranata Göteborg 94,9 MHz på tisdag 21.00 och lördag 15.00. Vi har talat här om Jesu tillkommelse som den yttersta tiden och profetien. Och vi hörde Arne Imsen sjunga med församlingen. Snart är han här. Och det får vi stämma in i härifrån lokalen också. Och jag vill önska dig som har lyssnat Guds rika välsignelse och på återhörande.
Vilken dag det ska bli när vi Jesus jag ser, därför hans fot jag faller ned, han som död.